I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och att Jörgen, som han heter, stod upp för mig, alltså det är fan i mig en av de finaste stunderna i mitt liv. När jag inte kunde andas så fanns det någon där.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är musikern och programledaren Lasse Kronér.
Jag känner Janne Josefsson jäkligt bra, tror jag. Jag tror att vi faktiskt är något så fint som kamrater, skulle jag nog säga. Han var väldigt bra kompis med Lasse Brandeby. Och Lasse Brandeby var min bästa kompis. Och när Lasse gick bort så fick jag och Janne lite mer kontakt. På det sättet känner vi varandra sen när vi umgåtts. Eller inte umgåtts, men vi har träffats mycket genom åren.
Har släppt en bok om smörgåsar som sedan blev till en podcast med bland annat David Sundin. Har gjort rösten till flera Disney-karaktärer i tecknad film. Har jobbat mycket med musik, både egen och andras. Är programledare på tv.
Detta är första gången jag ska komma hem till Janne. Jag har aldrig någonsin varit hemma hos Janne innan. Han bjuder inte in den snåle jäveln. Alltså, mina rädslor för att träffa Janne, det är alla de svarta giggen jag gjorde på Avenyn på 80-talet. Att det nu äntligen uppdagas att jag får betala tillbaka skatten som jag inte betalar då. Och detta har nog Janne koll på, tror jag.
Har spelat tennis med Björn Borg. Har varit med i en film om Jönssonligan. Men vad heter han som jag gillar som skådis? Som var med i Jönssonligan. Och vad heter han? Han har sommarpratat.
Jag tror att Janne har det ganska fint hemma. Jag tror lite förvånande tror jag att han är lite... Jag skulle bli lite besviken om det inte är fint hemma hos honom.
Och vad heter han? Jo, namn. Alltså, lång ljusårig. Något äldre än vad jag är.
Jag ser lite såna, alltså ganska tunga böcker. Och jag ser en liten avdelning med böcker. Jag skulle bli grymt trött om det är en sån... liksom enmanslägenhet med pyttipanna upplägg, fryst pyttipanna, det skulle inte jag gilla.
X har polisanmälts för sexuella trakasserier. En kollega till X gjorde anmälan. Det är förmodligen En man i alla fall. Ja, det är Lasse Kronér är det. Det är Lasse Kronér. Och jag kan sätta vad som helst att det är Lasse Kronér. Har två döttrar med ex-partner. Jajamensan. Jo, men det är så mycket som stämmer in på honom. Nej, men det är Lasse Kronér.
Har han fått research så har han klurat ut det. Det är jag nästan säker på.
Yes.
Hej, då kommer vi.
Det låter som en tjej ju. Men det låter... Nej, det var någon som försökte förvränga sin röst till att låta som en tjej. Men det lät inte som Lasse Kronér heller. Ja, herrejävlar.
Tänk om inte lägenheten är så som jag tror. Att det är så här tunga böcker. Alltså mycket så här gammal litteratur. Alltså gärna hela nationalencyklopedin ska stå där.
Yes! Ja! Jag gissade det rätt. Oh. Försökte du låta som en kvinna?
Ja.
Men det gick inte så bra. Ja, det gick så där kan man säga.
Åh, herregud. Och jag blev så glad när jag skulle göra detta. Kände jag direkt, fan vad trevligt. Det ska finnas en stor bokhylla.
Ja.
Yes!
Ja.
Jag visste det.
Fan, vad länge sedan jag
stod med dig. Samma.
Nu är det dags för kaffe. Han verkar sugen. Men du Lasse, vi känner ju varandra i någon bemärkelse. Mm. Det är inte så att vi träffas särskilt ofta, men vi har ju träffats och alltihop med det här. Och så berättar du det första här, att du precis kommer från Panama. Mm. Ett tv-program som jag själv också har fått förfrågan, det har tackat nej. För jag kände att nej, det är för tufft för mig va. Och du sa att det var jäkligt tufft. Men så, frågade jag, lärde du dig någonting om dig själv? Mm. Och jag svarade då, vad lärde du om dig själv då?
Alltså när jag åker dit, alltså då sitter jag innan och så berättar massa kompisar, tänk vad du kommer uppleva. Ja. Alltså vad du kommer se in i dig själv och du kommer hitta nya platser och du kommer få, och all den här tiden får man ju, det är som att vara på buddhistisk center liksom. Och så sitter jag där och så känner, okej, hur kan jag utvecklas, vad kan jag gå vidare och liksom vad gör jag fel och bla bla bla. Ingenting. Jag är på exakt den plats jag vill vara. Och jag lärde mig att jag har det exakt så som jag vill. Jag lever det livet jag vill. Jag har de vännerna jag vill. Alltså jag är på världens bästa plats.
Inte i Panama?
Nej,
utan
i mitt liv.
Nu?
Ja. Och det kände jag var... Alltså det är nog fan det fräckaste jag upplevt. Att, liksom, att jag tror att jag ska hitta någonting. Ska hitta någon ny grej. Ska hitta någon ny plats. Och så istället hittar jag mig själv i den platsen där jag är. Och där jag trivs. Det är skönt.
Har du haft den känslan tidigare, så lycklig? Det är lycka alltså.
Alltså inte vara så tillfred, så inte vara så medveten om. Och i det ska då sägas att jobba på SVT som i stort sett gör allt för att förvärra och förvanska och förvilla och göra bort och ta bort och inte höra av sig och vara skitvärdelösa. Liksom.
SVT?
Ja, SVT är totalt jävla värdelösa. Liksom. Helt dumma i huvudet om jag får säga det. Och det får jag.
Men det är ju där du jobbar.
Ja, jag vet. Men de är helt, helt dumma i huvudet, tycker jag.
Ja.
Och det är min arbetsgivare. Och i en situation där mitt arbete så att säga, som jag är van vid att det är att alltid du vet firad du vet där och bästa sändningstider i en värld där det liksom börjar hända grejer och det är inte längre linjär tv och sådär, har ingen oro alltså, och känner ingenting för det och är liksom bara fy fasen vad jag mår bra liksom. Och det är en jäkla skön känsla. Så när man kommer från den här ön efter de tre veckorna som var, alltså var helt sinnessjukt, så kommer jag ut som en med vetskap om att jag är på helt rätt plats och jag bryr mig inte om någonting mer än mig själv. På ett positivt sätt. Nu menar jag inte
att jag går omkring.
Inte ego, utan bara att jag är så himla nöjd med att jag är mån om mig själv.
Och så är du kär, stod
något så in i helvete.
Nej.
Jag är där alltså.
Jag fick så här att han har nyligen kommit ut att han har hittat kärleken igen. Han vill dock att kärleken ska vara anonym.
Alltså de tidningarna är ungefär... Alltså, jag var kär kanske för 2 år sedan när jag träffade henne. Ja. Och jag säger kär fortfarande än naturligtvis. Och så mina kvinnor är alltid hemliga för att jag visar upp dem offentligt. Ja. Jag har inget, alltså, det heter privat för att det är privat. Ja. Jag är jätteprivat. Liksom.
Men 2 grejer nu vad du har sagt som jag måste fråga om. Det ena är ju... Menar du att vi är så jäkla kritiska mot SVT? Jag är också det. Jag tycker att det är ett dåligt klimat av en massa olika skäl. Men det kan vi ta en annan gång. Men du tycker så alltså?
Alltså jag kan ju tycka så här. Vad har de kvar? 3-4 program, 5 program som fortfarande ratar i tittning. Och, nu pratar jag naturligtvis egen sak.
Ja.
Alltså det är ju... Dobidob. Ja. Och vi rejtade förra säsongen 1-4, 1-5, vilket är siffror idag som inte, alltså väldigt få program. På spåret får det. Kanal 5 största program har 800 000 och då dubblar vi de siffrorna och vi går emot väldigt, väldigt stora program. Mm. Då väljer man att ta bort vårt program på fredagarna och istället då lägga det på lördagen, vilket är annorlunda. Och vad lägger man då in istället? Jo, då gör man ett nytt sånt där bäst i test, alltså med Babben. Oh. Ett nytt program där de ska krascha någon bil och vi ska gissa och vi ska sitta med en duo och Pemma. Och så, alltså... Och jag säger ju inte att Dobido är världens lösning. Alltså det är ju ett litet sketprogram, det är inget allvarligt. Men varför flytta? Alltså, varför lägger man inte det nya på lördagarna? Och då är det Stockholms TV och det är reta med hela centraliseringen av media. Där man sitter runt Stureplan en liten gäng på 23 år och bestämmer vad övriga Sverige ska titta på. Du ska upp till Umeå idag. Där tittar de på en helt annan TV. De skrattar åt helt andra saker än de gör nere i Malmö till exempel. Vårat land är alltså sinnessjukt långt. Tar du norra delen och lägger den i Göteborg så hamnar du Rom där nere. Så långt är vårt land. Och det tror fast att vi har olika humor, olika tankar. Inte som en liten muppgrupp i Stockholm ska sitta och bestämma om. Och jag tycker de cheferna som vi har är fruktansvärt dåliga.
I
och
Stockholm,
då pratar alltså jag i Stockholm. Inte i Göteborg. För SVT Göteborg är skitbra, tycker jag.
På den redaktionen du har jobbat, det är den du har insyn i då, så
att och ledning. Alltså, även ledning i Göteborg har ju insyn i naturligtvis eftersom jag under så många år som 20 har liksom jobbat där.
Ja, men nu fattar jag. Men du, den andra grejen jag tänker på när du säger att så här har jag aldrig känt riktigt förut och nu är jag du verkligen man ser det på dig också. Är det så jäkla bra att vara så jäkla nöjd med livet och sig själv och alltihopa?
Nu kommer han så jävla negativ och tråkig. Fruktansvärt tråkig poddgubbe detta.
Ja. Nej, men förstår du vad jag menar?
Jag fattar absolut. Alltså, då måste jag ju säga, jag har ju alltid varit sån. Jag har ju alltid varit väldigt positiv. Jag väljer ju alltid att se saker från positiva sidan på något konstigt sätt. Men... Alltså när jag sitter där på den här förbannade ön och inte har ätit och inte har druckit och är i stort sett nära döden, alltså, och ser den jävla krokodilen, nu får se detta så du kommer svimma. Jag är på väg liksom rätt in i en krokodil.
Alltså det, vilken tur att jag inte var med där.
Det kan man säga. Gå ut och pissa på natten i den djungeln, det gör du inte. Alltså, jag har alltid valt att se det positivt, men nu när man får vara med om en sån här grej och titta in i sig själv och verkligen känna positivt att nej men jag gillar ju livet. Alltså jag älskar och jag älskar hur jag tar vara på mig själv på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Tidigare bara varit jobb. Mm. Jag har liksom vaknat upp i Umeå och Stockholm. Alltså, och bara nästa dag, vad ska jag hända och gigga? Nu giggar inte jag varenda dag och det är skitskönt. Mm. Jag kan bry mig om mig själv liksom. Jag kan göra en sån här grej idag och sen vad ska jag göra? Åka ner till salen eller köpa något gott kött eller liksom...
Ja, vad gör du en dag när du liksom inte har något...
Alltså jag är extremt kreativ så jag sitter och skriver. Mm. Jag skriver varje dag liksom på någonting, något som komma skall eller något som aldrig kommer ut. Men jag skriver varje dag. Mm. Låtar och texter och dikter och tv-serier och du vet allt. Jag måste jobba liksom. Mm. Men det jobbet är ju förenat med bara lycka liksom.
Men kan du bara sätta dig på en bänk?
Ja herregud, jag är jättebra på att sitta på bänken. Jag är Uno Kronérs son. Han satt på bänk hela sitt liv. Han var bänksittare, så jag är hans son. Så jag är med i samma liga.
Vem är Lasse Kronér?
Ola Magnell sa det nog bäst, faktiskt. Det är nog den bästa epitetet jag har hört hela mitt liv av honom. Han sa, känn Lasse, kom här lite. Och så satt jag. Och han var ganska...
Ja, jag har träffat honom.
Fantastisk.
Han lever ju inte
längre. Nej, tyvärr. 70 blev han, dog för 2 år sedan. Väldigt, väldigt fin. Sveriges bästa textförfattare skulle jag säga. Men då sa han, Lasse, du är tvångsoptimist.
Tvångsoptimist.
Och det är jag nog. Det är jag.
Vad menas med det då?
Jag tror att man vänder allting till positivt. Alltså, det spelar ingen roll i situationen. Sen kan jag bli väldigt förbannad i stund och sånt där. Alltså, om jag pratar med de här mupparna uppe i Stockholm till exempel. De här cheferna där uppe. Då kan jag bli vansinnig. Ja. Och då är jag inte särskilt optimistisk eller positiv. Men alltså i vanliga livet så kan jag alltid vända allting till positivt och gör det ofta. Mm. Förutom när jag kör bil, då blir jag helt dum i huvudet. Alltså där på något sätt kommer all min ilska ut.
Är det så?
Ja, jag är helt värdelös. Eller jag är väldigt bra på att köra bil, men jag är värdelös.
Det är inte så att du medvetet krockar med någon? Eller?
Ja, det är inte långt ifrån nu.
Har du kört över någon?
Nej, jag vet. På riktigt, va?
Men du, får jag fråga...
Nu, jag märkte direkt med sån uppdrag. Har du kört över någon? Och jag, jävlar, har jag det?
Men är du schysst mot alla som du jobbar med och som har med dig att göra? Och...
Alltså det tror jag faktiskt. Och det fick jag alltså ganska väl inblick i under vad var det, 2017 när jag hamnade i smeten liksom. Och då fick jag ju tänka igenom hur har jag betett mig mot mina... För då har ju vårt jobb, eller mitt jobb, har ju varit väldigt, väldigt mycket mer hierarkiskt än det är idag. Alltså då var ju liksom att vara programledare på SVT, primetime, och var ju ett hierarkiskt yrke där man stod längst upp i, eller högst upp i näringskedjan. Mm. Och då var jag tvungen att titta igenom mitt liv. Hur har jag varit? Har jag varit schysst mot... Och det tror jag faktiskt alltid liksom varit väldigt noga att gruppen ska må bra, att liksom från kameran till sladddragare eller vad det nu är. Så det tror jag faktiskt. Sen om du nu tar in mina arbetskamrater så kanske de har en annan syn på detta. Men det tror faktiskt inte jag att de har. Eller jag vill tro att de inte har det. Jag tror att jag är jätteschysst. Jag beter mig nästan 99,9% om jag går på stan, så pratar med alla, stannar alla och hälsar alla. Och, alltså det är ju samma sak för dig och det är samma sak för Ingvar. Det var samma sak för Lasse och det är samma sak för Glenn, och det är liksom, alltså det är en liten gäng som har det ungefär på samma sätt, där man beter sig på samma sätt. Sen har jag ju varit dyngrak på krogen någon gång och bett någon fara och flyga. Det är ju också självklart. Så är det.
Du nämnde 2017, och jag minns ju löpsedlarna. Som jag kände det var ju liksom, vad fasen har han gjort här nu? Liksom, det var ju, du jämförde som nästan med våldtäktsmän och sådär. Och vi hade också kontakt, och jag förstod ju, fy fasen vad du hade. Vad var det värsta där?
Alltså, vad som kom ut ur det var att jag tog tag i mig själv. Jag bara träna. Jag hittade ljus i allting som inte var mitt arbete. Vilket tidigare nästan bara hade varit att det ljus jag hittade i livet var när jag stod på scen. Ja. Och det ljus som jag hittade var när jag satt på en restaurang efter gigget i Umeå. Eller liksom när jag fick en ny turné, eller när jag fick... Allt ljus var på arbetet. Medan privatlivet ofta var åsidosatt för att jag valde 100% jobbet jämt.
Och det drabbar familjen?
Ja, 100%. Jag menar, jag hade med 100% säkerhet varit tillsammans med min exfru idag om inte jag hade jobbat på det sättet. Det är jag helt säker på. Vi är väldigt goda vänner naturligtvis. Men det värsta var vänskapen som försvann. Det är det absolut värsta, tycker jag. För den vänskapen som försvann under den perioden var en sån vänskap som jag trodde alltid skulle finnas där. Och det var så nära vänner som försvann där.
De försvann alltså och alltså tog de, avstånd från dig då?
Ja, så blir det ju när den vågen går. Så att säga, du var en av få som mässade mig då. Alltså jag fick ju väldigt mycket sms, men det var ju mest från Expressens idiotiska chefredaktör på den tiden som jagade mig. Liksom. Men i övrigt var det ju inte många som smsade mig. SVT stod upp, vilket de gjorde väldigt, väldigt fint, måste säga.
Du förlorade vänner och bekanta som inte ville ha med dig att göra då alltså.
Ja, och det var nog det mest negativa, för de var så otroligt nära mig. Alltså vi pratar, hade jag sagt namn på dem så hade du inte trott det var sant. Nej, liksom. Så nej. Nära var de. Alltså det var nästan som jag och Lasse vänskap. Och det var ju det värsta, att lyfta luren och liksom, vänta nu, det svarar inte när jag ringer, va? Nej. Eller det är liksom ingen som... Och den vetskapen om att du är paria, det var jobbigt. För när du är i mitt liv som är... Jag är ju så fruktansvärt bortskämd och varit sedan jag var... jag har ju liksom varit känd eller offentlig sedan jag var 16-17. Alltså då var det ju ännu värre, nästan här i Göteborg i alla fall, där man stod på gatan och alla var halleluja hela tiden till en. Och när man då alltid har gått omkring och bara vinkat på folk som någon jävla Eriksgata, så blir det ju ofantligt konstigt när det inte är så länge.
Kunde du gå på Avenyn då när det var så?
Jag gjorde ju inte det.
Alltså det gick
jag,
inte?
Nej, jag gjorde faktiskt någonting som var ganska speciellt. Jag stängde in mig. Så jag var inte utanför, dörren. Jag bodde mitt i innerstan då. Inte utanför dörren. På kvällstid, jag har aldrig haft mussa hela mitt liv, även att jag har varit tunnårig och fryser. Och detta var ju vintertid då, november började bli. Så åkte jag upp till Delsjön på nätterna och så tog jag på en mussa, drog ner den så långt över ögonen så att ingen skulle känna igen mig. Och någon stor parkasjacka som jag aldrig hade på mig. Och så gick jag upp i Delsjön på nätterna då. Och sen började jag knarka rejält. Knacka ostbågar.
Ja, just det.
Ostbågar, ostcrunch, allt som bara på ost knackade jag.
Och gick upp i vikt så.
Något så in i helskott. Alltså det finns en...
Och du har en bild där då.
Där är dagen innan jag började träna.
Nej men herre
jävlar. Ja, vad var det jag sa? Jag visste det.
Nej, jag vet att jag pratade med dig vid något tillfälle. För då hade Johan Eriksson, advokaten då, sagt till mig, eftersom jag hade med honom att göra i en dokumentär jag gjorde då, allt är nedlagt nu. Nu är Lasse helt fri. Han är oskyldig och sånt här. Och då hade, om jag minns rätt, ombudet för den här kvinnan överprövat igen.
Alltså det var ju det som var så fruktansvärt jobbigt, för jag var ju,
då vad heter hon, den advokaten?
Matsi Fritz någonting.
Ja, det heter hon, Matsi Fritz.
Nej, men grejen var att jag fick ju kontakt med poliserna som då var hemma hos mig och gjorde husransvar. Alltså det var ju, jag var inne i en värld som jag aldrig någonsin har sett naturligtvis. Men då säger den här polisen till mig att nu är du Sveriges mest genomlysta person. Då har de tagit, jag har ju, alltså jag ska inte överdriva, men jag har säkert 20 hårddiskar. Där har jag lagt alla låtar, alla saker, alla foton, alla familjer, du vet, genom åren. Så här.
Polisen hade kollat igenom allt det då?
Allt. Och men... då sa hon, den här polisen, att det finns han som sitter på den ordningen och gjort detta. Han sa till mig, får jag se ett semesterkort till på Lasse Kronér sittande i någon jävla solstol med sin familj runt där, så kommer jag strypa. Han var så förbannad.
Men du, Lasse, detta har du aldrig berättat utåt tidigare, va? Att du har råkat ut för att polisen kom och gjorde husrannsakan hos dig.
Alltså, tänk den morgonen, det knackar på dörren. Det gör det inte ofta hos mig klockan 6, kan man säga. Det är om någon ska ut ur lägenheten, men där står då tre poliser, va? Och jag, vad händer nu? Alltså då är jag ju mitt inne i den här cirkusen. Och då visade det sig att den här Matsi Fritz har då överklagat första gången. Ja. Då har åklagaren, alltså en åklagare, när man blir del i en förundersökning som jag då blev, så är det ju inget som händer på dagen. Alltså de har ju annat att göra, så att säga. Så detta tog ju 4 månader för mig, och då lever jag i totalt vakuum i de 4 månaderna. När de då hade gjort den här förundersökningen, så bestämmer sig Matsi Fritz att överklaga den. Och då kommer de hem och snor alla grejerna. Så jag satt ju till slut på en pinnstol, jag ska inte överdriva, men jag tog allt. Alltså vi pratar, de var inne i porslin, alltså allt. Och jag visste inte hur husrannsakan gick till av naturliga skäl. Man har ju sett på film och sånt. Men det är allt. Alltså de är inne i, de öppnar, jag menar, hade de gått in här i ditt mm. lägenhet ännu, så hade de öppnat varenda bok, tittat varenda sida. Mm. Alltså rubb och stubb. Och då när den här polisen säger till mig, nu är du den mest genomlysta personen och den åklagaren kommer att lägga ner det, och den åklagaren lägger ner det imorgon.
Sa han det? Eller hon? Eller
ja, hon sa det. Mm. Är du säker på det? Så, ja, det är jag 100% säker på. För jag menar, vi har tittat igenom dig. Vi vet vilka sidor du har varit inne på. Alltså, vi vet allt vad du har gjort. Liksom. Och så kommer dagen efter, så kommer friandet. Då är jag alltså friad i första förundersökningen och friad i andra förundersökningen. Då kan man inte, då finns inget mer att göra för den här advokaten. Mm. Då bestämmer sig den advokaten, Mats Fritz, som inte är här och kan försvara sig. Vi ska ta han igen. Så då kommer en ny. Ja. Och denna gången är det att jag, lyssna nu, att jag har skickat nakenbilder på mig själv. Mm. Och nu måste jag säga en sak. Mm. Och detta är med full självinsikt. Om jag skulle vara intresserad av en kvinna, så är kanske det sista sättet jag skulle få henne intresserad är att skicka en nakenbild på mig själv faktiskt. Jag kan skicka rosor, jag kan skicka sånger, jag kan skicka dikter. Alltså det dummaste jag kan göra är att skicka en nakenbild. Så jag har ju naturligtvis inte skickat någon nakenbild. Men då fick ju hon en ny. Och då är det ju ytterligare 4 månader för mig.
Ja,
Sen när allting är över då, så kommer ju den här... Ja, jag ska inte ens prata om det, så dumt som man... Jag är väldigt över det. Och väldigt lycklig att jag kom över det. Och väldigt lycklig att jag kom igenom det. Och väldigt mycket, mycket starkare idag faktiskt.
Det är ju så här att du har inte gått ut och snackat så där väldigt mycket om detta. För jag vet att du berättade för mig vid något tillfälle att du har faktiskt skrivit en bok. Mm. Men du bestämde dig för...
Och kommer du ihåg detta, Janne?
Ja, jag kommer ihåg det. Och du sa att, nej, men jag ska inte ge ut den. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Har du sån jävla styrka att du inte går ut med den? Mm. Jo, för att jag kommer må bättre om jag inte går ut med den. Så tror jag du sa någonting.
Det sköna är att det är 73 kapitel.
Ja.
Och jag har tagit den och tagit den till förlag.
Ja.
Haft en redaktör som har punkterat och kommenterat den. Och gjort i ordning, alltså mycket snyggare text än jag kan skriva. Gjort i ordning hela boken, jag har gjort omslaget, jag har tryckt den så tillvida att den är bara, det är bara att trycka på en knapp. Dit har jag kommit med den. Och den heter hashtag jag med, heter den. Och den ska aldrig ges ut, men däremot ska den tryckas i ett exemplar, och när mitt nya hus eller mitt nya ställe står klart, så ska den stå i min bokhylla. Ett ex ska aldrig öppnas, det är min. För det står namn nämligen i den boken. För jag tänkte så här, om jag ska skriva av mig detta, vilket jag då, vilket var det smartaste jag har gjort egentligen någonsin, för det var ju terapi för mig. Men när jag skrev av mig den, så var jag tvungen att skriva namn. Och det är så många namn i den boken som hade farit illa av boken. För det, så hade det faktiskt varit, för jag var helt ärlig. Okej? Okay? Alltså, vill ni ha krig, så får ni krig. Så jag var tvungen att skriva av mig.
Men den ska tryckas
i ett ex.
Och så ska det vara ett lås på den. Och, och den kommer inte att öppnas så länge du lever.
Nej, den kommer stå i min bokhylla. Den ska inte öppnas efter jag lever heller. Alltså, då ska, det får stå i mitt testament att mina barn ska bränna den eller något. Men du vill läsa den igen, eller?
Ja, det är klart man vill. Eller jag vet inte om jag vill. Jag gillar ju mera.
10 000 svart, så kan du ta.
Men jag minns i alla fall en grej som berörde mig väldigt starkt. Det är du var med och startade någonting som handlade om att spela golf.
Ja, just det. Barngolfen.
Ja. I vilket fall som helst så berättade du att när det här började komma ut i media och de här anklagelserna och allt det här, så hörde de av sig och ville att du inte skulle vara med i deras styrelse eller vara engagerad i det. Men efteråt, när det blev klart att allting lades ner, så hörde de av sig igen och ville att du ska då återvända in i den här Det som jag tror det gjordes för att skänka pengar för handikappade barn eller någonting sånt där, som, eller vad man nu kallar det nu för tiden. Men då bad du dem dra åt helvete. Var det så?
Storyn är inte riktigt sån. Alltså jag sitter med i 18 år sitter jag med styrelsen för drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Ja, och gör, alltså utan att klappa mig själv på något sätt, Glädjeresan som är min organisation, var också, där var Lasse med, Lasse Brandby var med väldigt mycket där. Och den har idag samlat in 9 eller 10 miljoner. Och den organisationen, där går allting oavkortat. Det försvinner inte en ettöring. Och de pengarna tar jag till ett ändamål varje år. I år blir det hjärtstartare som ska sättas ut. Förra året var det tv-apparater på ålder och så vidare. Men då har vi ofta lagt de pengarna till drottning Silvias av skäl som är naturliga. Liksom. Vi har byggt en lekplats som jag och Lasse var upp och invigde som fortfarande finns kvar. Jättefina grejer. Och när jag sitter med i den här styrelsen så har vi bara en uppgift, och det är skapa saker som är genererar pengar. Och då kommer jag på bongolfen. Det är ingen, genialisk idé på något sätt, men den har genererat liksom en jäkla massa miljoner till sjukhuset, där då kända människor spelar med höga, duktiga svenska golfspelare. Och vi har gjort denna till en stor sak. Jag får ett mejl några veckor in i den här processen, där jag får ett mejl från ledaren eller ordföranden i stiftelsen då. Vi skulle vara glada om inte du utåt berättar att du är då med i våran styrelse. Vi skulle också vilja att du inte på något sätt nämner att du har suttit med och så vidare. Och så vidare. Så skrev jag ett svar ganska kort. Så skrev jag: i nöden prövas vännen, dra åt helvete, skrev jag. Och så skickade jag det. Alltså, och då satt jag tror att jag hade flytt, för det hade jag faktiskt gjort, till Asien. Jag satt i Kuala Lumpur, var fan jag var någonstans. Då kommer ett mejl till nästa morgon från ordförande. Står det så här: jag ber om ursäkt om du missförstod mig. Jag menar bara att under den här perioden skulle du inte göra det. Sen är du välkommen tillbaka till oss. Då skriver jag tillbaka: jag antar att du inte förstod vad jag menar förra gången. Därför skriver jag nu i versaler. Dra åt helvete. Efter det har inte jag pratat med dem, och så kom en stor blomsterbukett när jag, förundersökningen lades ner. Kom en stor blomsterbukett och du är välkommen tillbaks. Och då sa jag det i mer en annan ton. Då sa jag: dra åt helvete. Bara. Ja, alltså det är ett av de stora sveken, tycker jag. För där hade jag lagt ner så extremt mycket tid, så mycket kraft och gjort så mycket. För det hade jag verkligen gjort. För det, alltså det blev jag årets göteborgare, för det fick jag en spårvagn för. Alla de sakerna som jag sen har fått positivt liksom för mig var väldigt mycket för mitt arbete i drottning Silvias. Liksom. Och jag la ner en jäkla själ i det. Och den sparken i skrevet var inte schysst alltså. Så det gillar inte jag. Så då kommer du ihåg rätt faktiskt. Får jag ta en snus, Janne? Jag snusar aldrig innan 12.
Om man gör det så ska vi ska gå vidare i lite andra frågor också. När det här började alltså, när det kom ut, och det är ju Expressen GT kanske först med, jag vet inte, men när det kommer ut i alla fall på löpsedlarna och allt på det här, i detta med MeToo och allting, så har du två döttrar och någon skulle då gå ut nian eller ta studenten eller någonting och vara MeToo-anhängare och du skulle följa med. Var det så?
Alltså det roliga är, det är Matilda, min stora tjej. Hon sa: pappa, kan inte du stå upp med mig för detta? Och jag, alltså självklart. Alltså, och nu ska jag inte vara broduktig efterhand på något sätt. Men det var en reningsvåg, tycker jag, som var extremt behövlig. Och väldigt mycket mer behövlig i skådisbranschen och hela det som vi nu ser och vet idag. Liksom. Men hela samhället behövde den. Alltså, mäns dominans och allting. Alltså, Och det var ett reningsbad, tycker jag. Så jag ställer till Matilda direkt. Alltså, jag blir skitglad. Liksom. Jag ska stå med dig på Götaplatsen, självklart. Ja, men även om det kommer fram folk och sådär, så vill jag stå med dig där. Liksom. Och jag,
vad var det på Götaplatsen då?
Det var en stor manifestation för MeToo. Och okay. MeToo var i sin linda. Ja, liksom. Ja, ja. Och hette Weinstein. Hade precis, liksom, det hade precis börjat. Mm. Liksom. På fredagen ringer Expressen. Det är Expressen som gör hela min grej. Liksom. Ja, ja. Mattsson heter han. På lördagen hänger jag på löpet. Då ringer Matilda mig. Så hon, pappa, det är okej om du tänker med. Och så garvar hon. För då hade jag ju, alltså redan på fredagen så hade jag ringt min exfru och mina två döttrar på ett trepartssamtal och berättat vad som komma skulle. Men då kommer en av de finaste grejerna från ett väldigt oväntat håll. Frönda Hockey. Jag är ju hockey, total hockeygal. Jag går alltid på. De ringer mig. Och då lördagsmatch klockan 15 säger de att Lasse, du kommer. Så en kompis som inte var nära kompis då ringer och säger, du åker med mig, vi kör in i Skandinavien, jag går med dig hela tiden. Så han går axel i axel, för jag kunde inte gå själv, alltså på riktigt. För det var, du vet, jag skakade hela kroppen. Du kommer in på Skandinavien, 12 000 människor. Och jag är då hänger på varenda löp med de orden som inte finns i mitt vokabulär. Liksom. Men jag gick fan i mig. Och att Frönda gjorde det som förening var ett av de största grejerna för mig. Och att Jörgen, som han heter, körde mig och hjälpte mig och stod med mig och var med mig. Och stod upp för mig den gången. Alltså det är fan i mig en av de finaste stunderna i mitt liv. När jag inte kunde andas så fanns det någon där som höll mig. För även om sanning eller osanning, så lik förbannat när du står i den strålkastan, så är den, alltså den bränner hål liksom. Så det kommer också ut i detta, nu kommer tvångsoptimisten igen. Det kommer också ut saker som jag har med mig i livet, som är rosenbuskar liksom, som är så vackra, som är så fina, som är så många saker som hände mig under den perioden. Visst, det fanns jättemycket negativt, men det fanns också de här mötena, de här tillfällena och de här sakerna, och jag har alltid valt att tänka på dem istället för att tänka på vad dåligt jag mådde, och så blir jag tänker istället på alla de där fina ögonblicken som har förändrat mitt liv, alltså, för det har de verkligen.
Innebär det att du inte skulle vilja ha det ogjort? Eller att inte, menar du att det här är en...
Alltså 2017 så var jag liksom, jag hade 5 tv-serier, jag hade varenda gig du kan tänka dig. Är det ett företag som ska ha ett företagsgig, så står jag på den scenen. Idag ringer inte telefonen. För fortfarande är det så här att ett företag liksom, okej, vi ska ha en stor fest, vi är 2000 personer, då ska vi ta David Hellenius, eller ska vi ta Lasse... Vänta nu, var det inte något med honom, va? Och så är det fortfarande, ingressen är, Lasse Kronér ska nu starta Dobido. Lasse Kronér var, och så kommer vad han var då. Alltså jag var inte skyldig, men jag blev utsatt för en förundersökning. Alltså det står fortfarande som ingress. Och det tvättar du inte bort. Nej. Så det skulle jag vilja ha ogjort. Men samtidigt skulle jag inte vilja ha ogjort hur livet blev efter. För mitt liv blev bättre av att jobba mindre. Och det kunde inte jag... Jag kunde inte ta mig ur
det. Så på det sättet behövde du skakas om? Liksom,
ja. Jag kunde inte ta mig ur det själv. För jag älskade mitt jobb. Jag älskar att stå på scen. Det, alltså, stå på scen är det bästa jag vet i
varför
livet.
Varför liksom. Är det så då?
Alltså jag blir på ett sätt på scen som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Alltså jag mår, alltså framförallt i och med att jag improviserar så mycket, så jag blir, alltså jag går upp, jag får endorfiner ända upp i skallbasen liksom. Alltså jag går igång på scen på ett sätt som är, alltså det kan nog jämföras, men nu har jag aldrig provat någon form av substitut liksom, mer än alkohol. Men alltså jag blir hög på det på något sätt liksom. Och de endorfinerna hittar inte jag på något annat sätt än scen.
När du var liten, vi säger 5-7 år gammal, vad gjorde du då som gjorde dig riktigt, riktigt glad?
Det är ganska enkelt. Stå på scen. Sune Mangs kommer till Axel Rossens torg, jag är 6 år. Sune Mangs var då på den tiden stor. Han var ungefär så Håkan Hellström är idag.
En stor, liten kraftig karl var det.
Liten kraftig karl. Han ser ut som Kalle Moreus typ, faktiskt. Mm. Han ska komma till Axel Rosners torg. Det står, nu kanske jag efterhand överdriver, men det är i alla fall minst 300 pers på det här torget. Jag får en svacka. Han kommer ju aldrig. Alltså, vad händer? Här har vi en scen, vi har en mick och ingen Sune Mangs. Nej, nu får jag gå upp och ta tag i detta. Jag går upp på scenen, på sidan. En smart, vad heter det, scentekniker fattar och drar ner stativet till min nivå. Jag tar tag i micken och säger hej, jag skulle vilja sjunga. Claes-Johan Hederström har precis vunnit med Det börjar verka kärlek banden mig. Och jag bara... Jag gör komp och allting. I förrgår sa jag plötsligt... Och så kör jag den. Det gjorde mig lycklig. Och att gå upp i Svalen, det är trappuppgång i Göteborg, på Skiljemynsgatan 2. Och när jag går där och sjunger... La, da, da, så har jag bara ett eko. Alltså jag får ett reverb där inne. För där i den Svalen fick jag... Alltså där kom ekot. Att sjunga, uppträda gjorde mig lycklig när jag var 5-7 år. Och det gör mig fortfarande lycklig.
Och det är väl kanske svar på nästa fråga då. Det är 3 frågor jag får här. Mm. Hur förvaltar du den naturliga inre passionen idag i ditt vuxna liv som ger dig samma glädje?
Alltså det är ju, nu är jag tillbaka på den här ön igen. Hade jag haft med mig gitarren dit så hade ju den ölvistelsen på 3 veckor varit det absolut smidigaste jag har gjort. Men gitarren varje dag, alltså den, jag sitter med den varje dag. Alltså gitarr, när jag får sitta bara med gitarren och spela och sjunga, det är, alltså det är magi.
Det är det.
Ja, alltså jag vet ingenting som ger mig en sån... total glädje. Och så ibland vissa gånger när man hamnar på någon sittning, och jag kan ju så ofantligt mycket låta liksom, och bara sitta och lira, och folk bara önskar och önskar och önskar, och jag bara sitter och lirar.
Men det ska vara publik?
Nej, det behöver det inte vara. Alltså när jag sitter själv så skriver jag nästan alltid, alltså jag skriver låta varenda dag. Nu är ju inte jag en artist som Thomas Ledin som ger ut sina låtar. Jag skriver ju mer för, och då kan det vara att någon får barn, någon dör, någon blir kär. Och då skickar jag låtar. Och då gör jag de här låtarna och så skickar jag till dem. Jag är liksom, du har aldrig fått någon låt, Janne.
Nej,
vänta att du blir kär nästa gång, ska du få se.
Ja, det är ju också härligt att bli kär.
Fantastiskt. Är du kär förresten? Jag tar över din podd lite, märker du det? Ja. Jag har aldrig haft en podd, så jag vill ha en egen podd.
Jag är faktiskt kär. Men jag vet inte hur det kommer att gå.
Nu, så lätt kommer du inte undan mig. Jag är lite tuffare journalist än dig. Berätta. Det var nyheter för mig faktiskt. Det visste inte jag att du hade träffat någon.
Jag kan väl säga så här att jag har träffat Helena igen.
Nej, underbart.
Och vi är nog varandras största kärlek, bägge två. Men vi har varit ifrån varandra, vi skilde oss. Vi var gifta, men vi skilde oss. Men jag vet ju inte hur det kommer att gå.
Fan vad glad jag blev att se på dig. Jo, men det är underbart.
Jag vet inte.
Men sitt inte och grejer var så här. Skicka, gör grejer nu då. Vad fan, sitt inte här. Nej, men varför sitter du och med podden?
Ja, visst, absolut.
Men vad roligt, Janne. Det tyckte jag var
men
roligt.
Men du kände den jäkla frågan. Vet
ja, men jag har en fråga till.
Om du fick... Om du fritt fick forska i ett ämne, vilket ämne hade du valt och varför? Är det en bra fråga?
Ja, det är en jättebra fråga.
Är det?
Alltså, då måste man ta det på 2 sätt. Mm. Privat så hade jag forskat i musik. För jag hade velat vara mycket, mycket mer kunnig i orkestrering. Alltså att kunna arrangemang.
Skulle du vilja vara dirigent?
Nej. Nej. Men mycket mer, alltså att jag är mycket, mycket mer förstående för hur du bygger upp ett arrangemang. Och, för det är inte jag bra på tyvärr. Jag hade velat vara utbildad på musikskolan liksom. Jag hade velat ha ett större kunskap innan det jag är bra på. Hade det varit i den offentliga världen så hade jag velat forska i miljö. Mm. Och miljön, alltså påverkan på... Jag hade velat vara Greta Thunberg. Jag hade velat ha hennes intellekt när det gäller miljö. Det hade jag faktiskt velat. Det hade jag gillat. Faktiskt. Mm. 3 jättebra frågor.
Men du, det var ju... det här med smörgås eller Melodifestival.
Björn Borg.
Och Björn Borg är bra. Det är faktiskt en riktigt bra story. Han bestämde ett möte med oss. Du var med i Tripplarna på den tiden. Han bestämde ett möte på gamla fond. Och vi sitter där uppe och det kommer överallt, jag har aldrig varit med om det förut, att det är paparazzi-snubbar. Så vi sitter vid Björns bord, så säger han: jag vill ha er på mitt, det måste vara, ja,
det var en lyxkrog på den tiden, kan man säga.
Absolut. Detta är 25 år sedan måste det vara, för han fyllde 40. Och sen: jag vill ha er på mitt 40 och ska låsa spela. Vad ska ni ha betalt? Och då säger Göran, som alltid var väldigt omsorg kring sig när det gällde
Triple and Touch,
då säger han vad vi ska ha, och då säger det är taget, säger han. Och det var, jag hade ju naturligtvis en del i detta. Då säger jag: vill inte ha pengar av dig. Och så säger Björn: vadå? Nej, jag vill inte ha min del. Så de vill jag att du tar. Så du bara betalar de två. Ja, men vad vill du ha då? Jag vill ha ett set. Va? Jag vill möta dig i ett set i tennis. Ja, det är taget, sa han. Perfekt. Ja. Så vi gör 40-årskalaset och så ligger vi ju över där. Och vi är uppe på Värmdö och detta. Och vi gör gigget och vi har jävligt trevligt. Och vi står med Lennart Bergelin som berättar stories. Alltså, det var en fantastisk kväll. Och så kommer Björn och säger han: jag är skyldig dig. Ja, jag vet. Ett sätt. Vill du köra nu, säger han. Och klockan är 4 på morgonen och det är sol och han är lite drucken. Och jag är väl inte helt snygg heller. Ja, vi kan köra nu. Och så har han en tennisbana naturligtvis på tomten. Och så kör vi. Jobbar och serva. Jag förlorar. Jag tänkte bara, jag säger det så alla vet att jag förlorar. Det blev 6-0. När han skulle serva i sitt game då, han hade brutit mig direkt tyvärr.
Men ingen av er var nykter liksom.
Hade jag varit nykter hade jag nog tagit honom. Men när han skulle serva så började han sådär löjlserva liksom. Och sa: men du måste göra detta riktigt. Du måste ju spela på det, annars är det ju helt meningslöst. Annars vill jag ha mitt gars, försökte jag. Jag tänkte han kan ju vara schysst och ge mig gorset ändå, men det blev inte så. Men jag förlorade. Jävlar vad han servade hårt. Det var inte en rolig historia. Jag har även förlorat med Lasse Frölander i fjärilsim, om du undrar.
Har du det?
Ja.
Lasse, stort tack.
Ja, och tack själv.
Jag ser på dig. Det syns att du är kär, du är glad, du mår bra.
Ja, jag mår väldigt bra.
Och det är helt underbart att se. Tack ska du ha.
Tack, Janne. Tack.
Yes!
Man lämnar Janne med Jannes bok, va? Och han har dedikerat den till underbara Lasse. Alltså, i och med att vi har så mycket gemensamt med Lasse Brandeby, och precis som jag sa innan, det är ju så vi träffades en gång i tiden. Och så har vi stött på varandra genom alla år på SVT liksom. Så visste jag att det här blir ett väldigt kärleksfullt möte. Sen var det lite, jag brukar ju inte prata så mycket mito och sånt längre. För jag tycker ju att det är totalt borta i mitt liv. Men nu när det var Janne så kände jag, men nu tar jag de storyna jag inte berättat förut. Och det kändes bra att göra det med Janne. För han är vad inte många vet, är att han har ju norra Europas största hjärta. Och han är en man som, alltså som jag faktiskt högaktar. Jag tycker han är, för det första är han fruktansvärt begåvad och så sen är han otroligt snäll. Han är någon som alltid gör mig glad när jag träffar honom. Så det var ett gott möte och jag visste det skulle bli ett gott möte. Jag tyckte det var roligt, jag kunde suttit ett par timmar där faktiskt.
Det gick ju jäkligt bra på det sättet att jag kunde veta, eller trodde mig veta, vem det som knackar på dörren, så att säga. Själva samtalen, vi har ju pratat, jag och Lasse, det kan ju finnas någonting som kanske inte är bra med det här, att vi inte är nära vänner, eller vi umgås inte sådär, men vi känner ju varandra. Men det kanske också var en fördel, jag menar, det är som det är. Men jag tror aldrig han har varit så öppen med vad han utsattes för. Och han tycker att jag ska inte liksom älta det här, utan jag ska gå vidare. Och det tycks han ha gjort också. Och jag ser på honom att han mår ju väldigt bra nu.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.